Ja, vi började torsdag kväll en ny serie över omkring vittnandet. Och vi följer den här boken, Rosalind Rinkers bok, Vittna och samtala om Jesus. Den kan förändra hela din attityd till vittnandet och livet för Jesus Kristus. Så köp den. Vi har redan gett läxa in i programmet för varje gång som vi möts. Och till ikväll skulle ni ha läst kapitel 2, 6 och 10. Jag hoppas ni har gjort det, för jag har lite frågor på dem sen. Kommer en beskrivning här till slut, kan vi säga. Riktig examen. Nej då. Men det är bra om också ni kommer förberedda, så att inte bara jag har tänkt igenom vad vi ska tala om. Nästa gång vi träffas är inte nästa lördag, utan då fortsätter vi med Esra bok som vi har börjat med. Och som vi huvudsakligen kommer att ha att göra på lördagarna annars. Ingenting annat händer. Torsdagarna däremot och lördagarna ibland kommer att ta upp det här ämnet att vittna under 6-7 olika tillfällen. Förra gången så talade vi om vittnandets rätta motivation. Vittnandets rätta motivation. Och eftersom det är en hel del som kanske inte var med förra gången, så ska jag fråga er som var med förra gången. Vad var det för felaktiga motiv man kunde ha för sitt vittnande? Tre felaktiga motiv som är mycket vanligt och som jag har varit ledd utav ibland. Särskilt i början av mitt kristna liv när det gäller att vittna för min omvärld. Första motivet. Va? Ja, vad menar du med det?
Ja, att man
vittnar
bara
för påtryckningar utifrån,
till exempel att
församlingen väntar på det. Just det. Socialt tryck kallar vi det till och med. Jag blev kristen. Pastorn sa, predikanten sa, nu ska du bekänna. Nu ska du erkänna för dina kamrater att du är frälst. Morgondag redan, bekänn och så vidare. Ja, det ska jag göra. För annars så var det ju inte riktigt med mig om jag inte bekände på en gång, första tillfället. Så krampen matades in i mig från första stund att du måste bekänna. Och när jag sedan mötte mina kamrater så fanns den där krampen där du måste bekänna. Inte för att jag var intresserad av att de skulle få höra evangeliet i första hand, utan jag var intresserad av att den där krampen inom mig skulle lösas genom att jag upplät min tunga och sa någonting om Jesus, vad det nu vara ville. Det var ett felaktigt motiv för mitt vittnande. Gud kan visserligen använda vittnandet, men vi sa att faran är att göra rätt med fel motiv. Det är rätt att vittna, men vi kan ofta göra det med fel motiv. Och då får vi inte ut välsignelsen utav det själva. Så det är ett fel motiv när vi vittnar, därför att vi vill uppfylla de rollförväntningar på mig som församlingsmedlemmarna har, som pastorn har, som ungdomsledarna har. De väntar sig av mig att jag ska vittna. Det är bäst jag gör det då, så de blir nöjda och så att jag når ett visst andlig status i deras ögon. Ett farligt motiv. Felaktigt. Det andra felaktiga motivet var
att människor annars går förlorade.
Säg det en gång till.
Att människor på väg att gå förlorade.
Ja, just det. Vad kallar vi det där? Vad sa jag?
Helvetesmotivet.
Det låter väldigt bra. Va? Bra rusket alltså. Jag tror jag kallar det för skrämselstatistik. Nämligen att, som jag läste just i en bok om evangelisation, i första kapitlet, där författaren ville motivera läsaren att vittna mer. Kom ihåg att 3 miljarder människor finns på jorden. Alla på väg mot helvetet så gott som. 2 dör varje gång ditt hjärta slår. 4-5 går till helvetet varje gång du andas. 142 dör varje minut. Och går till helvetet. Och man får en kram, man tänker, det är bättre att sluta andas så inga fler dör. Eller också, jag måste springa ut på gatan och bara skrika ut att Jesus måste få frälsa er, annars går ni förlorade. Och visst är det riktigt att ha det här motivet att vi vill rädda människor. Vi vill försöka rädda och frälsa människor. Men det kan verka felaktigt som någon slags skrämselstatistik som orsakar i mig en kram. Att här går jag omkring med den livgivande medicinen och människorna ligger sjuka omkring mig, och vilken bov jag är som inte delar ut medicinen. Och så matas man upp med en massa skuldtjänster istället. Och det är drivkraften till att man så småningom upplåter sin mun eller springer ut och delar ut traktater eller vad man gör. Ett felaktigt motiv. Förstår mig rätt? Jag hoppas du gör det. Vad var det tredje motivet?
Straffmotivet.
Straffmotivet. Vad menar vi med det?
Att vi blir trötta av Gud om vi inte vittnar för människor.
Hör ni vad han sa? Att vi blir straffade av Gud om vi inte vittnar för människor. Ge mig en bibelvers på det. Ja, men har inte du hört en predikant som är välmenande? Naturligtvis har jag suttit där i min bänk och förstått att han ville få mig att vittna mer. Så han sa, du ska se dina skolkamrater en gång inför domen, den stora vita domen, tronen. Och där ska de stå och peka på dig. Varför vittnar du inte för oss när du går vid i helvetet? Därför att du inte talar om för oss hur man kunde bli frälst. Så jag står där en gång inför domen och sjunka ner i avgrunden liksom. Känslomässigt åtminstone. Jag blir nedklubbad av alla dem som jag inte vittnade för. Och mig, jag ska få skulden för att jag inte, för att de gick till helvetet. Och jag har förgäves letat efter ett bibelställe som säger mig att jag ska bära skulden för att en syndare går förlorad. En syndare går förlorad därför att han är syndare och inte därför att jag underlät att vittna för honom. Det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Ingenting ska kunna ligga emellan mig och Gud den dagen jag står rättfärdigt förklarad i himlen. Inför domen, inför Kristi domstol. Ja, vi gick mer in i detalj på det. Jag vet att det finns invändningar mot det. Men det är ett felaktigt motiv. Det är ett felaktigt motiv. Om jag tänker att, käre god Gud, jag måste säga någonting till min granne, annars kanske du kommer att straffa mig för det en dag. Och så går man och vittnar för sin granne och så går man hem och så tänker man, vad skön har gjort mitt. Nu har han åtminstone förhört om Jesus. Nu ska ingen kunna komma och säga den dagen att det var mitt fel att han går förlorad. Så, vi förklarar att de här tre felaktiga, falska motiven, de bara injagar i den kristne en skuldkänsla. För att han inte gör vad han borde göra. Och så gör han vad han borde göra för att bli kvitt sin skuldkänsla. Han känner, jag måste vittna, jag borde vittna, jag skulle vittna. Och så vittnar han för att bli kvitt den där skuldkänslan och så känner han sig befriad. Skönt, nu har jag gjort mitt. Och så går det en tid och så byggs det upp igen. Så får han höra från predikstolen att han borde vara en bättre kristen, han borde vittna mer. Och så byggs skulden upp mer och mer och så får det en urladdning igen. Och så kanske han går hem och så känner sig lättare ett tag igen. Och en ond cirkel. Och ingen välsignelse, ingen glädje i det kristna livet. Inget normalt utlevande av Kristus. Som ju egentligen är mening. Vi kom fram då till det sista riktiga motivet. Nämligen, vad var det?
Ja, kärlek till minnen.
Ja, hur kommer den kärleken till?
Ja, från Gud.
Ja, från Gud. Vad sa du, Elisabeth? Ja. Om jag, mitt ansvar är att se till att jag befinner mig i ett rätt förhållande till Gud. Varje dag. Att jag låter den helige ande ha kontrollen över mitt liv. Då sa vi att då kommer vittnandet också som en naturlig process. Ett naturligt resultat. Fött av en kärlek som finns inom mig. Jag får Guds hjärtelag. Och då vittnar jag. Då lever jag för honom. Ja, det betyder inte att jag går och med min mun berättar för människor om honom varje dag. Men jag lever honom till behag. Hela mitt liv, som Paulus säger, blir en vällukt. Var jag går fram, överallt, alltid. Jag behöver inte bekymra mig om att vittna för att komma i ett rätt förhållande till Gud. Det är att vända på kakan. Istället så är mitt ansvar att se till att jag är i ett rätt förhållande till Gud. Och då kommer vittnandet som en naturlig process, ett naturligt resultat utav det rätta förhållandet. Jag lär känna Gud, jag får hans hjärtelag. Och så kommer det. Så jag vill att vi ska ha det på det sättet. I vår motivation, att vi inte ska ha felaktiga motiv, skuldkänslor, krampaktighet, för att man inte har gjort vad man borde göra. Och när man gör det en gång så är det för att det kvitt den där känslan inom en. Så vill inte Gud ha det. Det är viktigare att du står i ett rätt förhållande till Gud än allt vittnande du kan göra. Än allt vittnande i denna världen. Det är viktigare att du står i ett rätt förhållande till Gud. Det är viktigare. Och du kommer inte i ett rätt förhållande till Gud genom att vittna. Utan vittnandet är ett resultat av ett rätt förhållande till Gud. Så idag skulle vi tala om den kristna i världen. Och de kapitel som är föreslagna handlar lite grann om det. Jag ska bara komma med lite förtydligande. Först, vad är världen för någonting? Vad är världen? Det står i Bibeln många gånger om världen. Vad är världen för någonting? Okej. Det kanske det kan vara. Vad trodde du, Oskar? Du hade någonting på tummen. Människovärlden. Ja, samma som Ruben då. Okej. Vi ska se på några ställen som det står talas om världen då. Vad tror ni att världen menas till exempel i första Johannes brev? Andra kapitel. Första Johannes brev, andra kapitel. Ja, nu kommer vi lite närmare sanningen. Det kanske var Ruben menar också. Första Johannes brev 2:15. Läs den. Någon.
Älskar icke världen. Ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke i honom.
Ja. Vad tror ni världen menas här?
Det världsliga.
Det världsliga, bra. Nu är vi mera inne på den linje jag ville komma till. Det världsliga, vad är det för någonting då? Flärden, vad är det för någonting då? Va? Ja. Bra.
Som är i världen. Köttets begärelse, ögonens begärelse och köpfärd är detta livets goda. Det är inte av farlig sådana världen.
Just det. Okej. Okay. Nu. Det är av världen då. Någon kan slå upp Romarbrevet, håll den här versen kvar, vi ska tillbaka till den. Slå upp Romarbrevet 12:2 och läs den versen, i början i alla fall.
Och skickning är icke för denna tidsålder som är sedan den, utan förvandeln är där genom er sinnesförnyelse.
Okej, okay. Skicken är det icke efter denna tidsålder, eller efter denna väsende. Så här är världslighet. Som återigen åsyftas. Denna världens, denna tidsålders väsen, det vill säga denna tids, denna världs sätt att leva och tänka. Denna tidsålders sätt att leva och tänka. Nu, slå också upp medan ni har kvar Johannes första brev, Johannes 14:30. Vem regerar i denna värld? Vem är det då? Satan. Slå upp när ni har Johannes 16:11. Det kallas han samma sak. Denna världens furste är nu dömd genom korset. Men han regerar i världen. Han har fått världen i sitt våld, tillåtet av Gud. Har djävulen fått denna världen i sitt våld? Så när han frestar Jesus i Lukas 4 kapitel till exempel, så kan han säga: se, här är alla världens riken. De har blivit givna åt mig och jag kan ge dem åt vem jag vill. Ja, Gud har tillåtet att djävulen i denna tid har fått makten i denna värld. Så att världen är ett system. Ett system där djävulen har makten. Där djävulen är i kontroll och där djävulen samarbetar med den opånytt, icke pånytt födda människan. Med syndaren som fortfarande är vänd emot Gud, ifrån Gud. Det är därför som det står nu i Johannes första brev 2:16. När Johannes mera definierar hur djävulen arbetar genom den icke pånytt födda människan och försöker producera synd. Han arbetar genom köttet. Han arbetar genom mer, vad då för någonting? Ögonen. För det tredje. Höftfett. Okej. Vad är drivkraften bakom de här olika områdena som djävulen arbetar genom? Köttet. Vad är drivkraften bakom köttet? Ja, vilken begärelse? Vems begärelse? Min egen jag, det är egoismen. Jag ska själv tillfredsställas. Mitt kött söker tillfredsställelse. Inte bara sexuell tillfredsställelse är frågan om här, utan all form av köttlig tillfredsställelse. Ögonen, vad är det för drivkraft där? Ja, va? Habier, bra, vad duktig han är. Och det resulterar i ägodelar, mera ägodelar. Jag ser någonting, jag vill ha det. Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Och man lackar på sig. För det tredje, högfärd. Vad är drivkraften där? Lägg märke till att det här är relaterat. Köttet är relaterat till min egen person. Ögonen är relaterade till saker utanför mig själv. Högfärd är relaterat till vad då för någonting? Ja, det också. Men mig själv, saker och... Va? Ja, sant, men inte bara det. Va? Ja. Men inför vem kan jag vara högfärdig för att jag äger så mycket och för att jag har en så hög ställning i samhället? Va? Andra människor, bra. Så. Det är personlig ambition, karriär, vad nu vi ska kalla det. Ambition att armbåga sig fram. Att vara högfärdig inför andra människor. Jag kan knappt vara högfärdig inför mig själv. Utan det är ett högmod där man vill höja sig över andra. Så här är det i relation till andra. Här är det i relation till ägodelar. Här är det i relation till min egen tillfredsställelse, köttliga tillfredsställelse. Det här är de tre kanaler som djävulen alltid arbetar genom i denna värld. Han har inga andra kanaler. Det enda som här tre kanalerna han använder. Alla frestelser faller under de här tre kanalerna, de här tre områdena. Tänk efter så ska du se att det stämmer. Det går igen visserligen också i nationernas handlande. Nationerna handlar egoistiskt. Nationerna handlar med ett ha-begär. De vill ha mer. De vill växa till i makt. Nationerna, min sann, vill ha högsta platsen, vill vara bättre än andra länder. Så att det här går igen inte bara individen, det går igen internationellt också. Eller hur? Det är därför det ser ut som det gör på vår jord. Det går igen. Beroende på människans hjärta. Okej, nu går vi till Johannes 17 igen. Som vi läste inledningsvis. Då kan vi förstå vad Jesus säger i Johannes 17 och 15. Eller hur? När han säger så här. Eller 14 versen. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de icke är och av världen. Icke av världen. Förstår du nu varför vi inte är av världen? För det här skulle inte karakterisera oss längre. Vi är tagna ut ur det förhållandet. Vi är tagna ut ur det system över vilket Satan själv är först och herre. Vi är frälsta ut ur det mörkret och insatta i Guds sons rike. Och vi skulle inte längre karakteriseras utav de här beteendeformerna. Icke av världen. Och vi kristna har ofta läst, tack och lov, vi är inte av världen längre. Det ska vi minsann sätta i praktiken. Och så har man separerat sig ifrån världen så till den grad att man har isolerat sig ifrån världen. Separation ifrån världen, mina vänner, är inte detsamma som isolering ifrån världen. Detta har alltid varit en tendens ibland kristna. Det började redan när man började på 500-talet bygga de första klostren. Vad var det? En isolering ifrån världen. Här ska vi samlas några härliga bröder och systrar. Ja, visserligen bröderna för sig och systrarna för sig. Kanske inte var så härligt, men i alla fall. Vi ska bygga en mur så att inte världen kan komma in och störa vår andliga tillväxt. Och här i min cell, här ska jag idka bön och bibelstudien och växa till. Ostört av världens faror ska jag växa till i mitt andliga liv. Isolerad ifrån världen. Var det det som Jesus menade här i Johannes? Ni ska inte vara av världen. Ja, många har tolkat det så. Ni har väl hört om Simon Pelarhelgonet som byggde sig en 10-12 meter hög pelare och bosatte sig där uppe, levde sitt liv där uppe, höjd över denna världens jordiska grus och synd. Däruppe var han, Simon, och människorna aktade honom för helig. Man kom och stack till honom mat på långa stänger. Därifrån utförde han alla sina behov och allting. Där låg han och sov. Där stod han om dagen med sin blick riktad mot himlen. Man trodde han var en helig man, skild från världen. Det är en falsk syn, mina vänner, att tro att Jesus menar att vi skulle isolera oss ifrån världen. Tvärtom. Se vad han säger här i fortsättningen. Ja, det är sant att världen är farlig. Jesus sa i Johannes 10 och 16: jag sänder er ut som får ibland ulvar. Världen är farlig, men dock har han sänt oss in i denna värld. Han säger här i fortsättningen i vers 15 nu: jag beder icke, Fader, att du ska taga den bort ur världen, utan att du ska bevara den från det onda. Han har bett till Gud att Gud inte ska ta oss bort ifrån denna värld. Och ibland tycker vi nog att det vore väl bättre att få slippa denna onda värld. Vi som är så heliga och bra, tänk om vi finge slippa detta, denna syndiga värld. Och visst kan man beklaga sig, och visst ska vi känna ett främlingskap i denna värld. Det ska vi göra. Vi ska veta att här är jag inte för att stanna för evigt, men jag ska vara här så länge han vill. Och varje dag jag här har en mening som han har för mig, att förhärliga honom den dag, den stund jag är här på jorden. En kyrka i Dallas har för plan att bygga en stor skyskrapa nere i centrum där ingen bor, åt alla sina gamla, kära, härliga vänner, så att de ska få bo tillsammans och ha en lugn och skön ålderdom. Och ha nära till kyrkan, de kan åka hiss ner och gå in i kyrkan och höra gudstjänsten och underbara sång. Och så gå upp till sina lägenheter, de kan stå på raden och höra mer andlig sång och musik. Och veckorna går och bara bibelstudier och härlig sång och andlighet tillsammans med andra kristna. Vilken underbar tillvaro. Ja, det är säkert, det kanske det är. Men var det han menade? Till och med som gammal, min vän, så menade han att du skulle vara i denna värld. Inte av denna världen, men i denna världen. Jag spridda ut så mycket som möjligt. Sprid ut er! Gå ut i hela världen! Stanna inte i Jerusalem! Låt alla få höra! Om de kristna kan isoleras, mina vänner, då finns det ingen möjlighet för evangeliet att sprida sig. Så Gud har gjort sig beroende av vanliga människofiskare, som dig och mig. Och vi måste gå dit fisken här. Ja, men är det inte farligt? Man kan ju bli världslig. Och ibland kanske det har varit så i kristenheten att man till och med har varnat sina ungdomar att inte gå ut och försöka vinna människor där ute, utan istället bjuda dem till väckelsemötet. Bjuda dem hit. Här är tryggt och skönt. Här finns inga faror. Här finns ingen röklukt och ingen sprit och ingen dans. Och det har naturligtvis varit välmen. Man har varit ängslig för att om våra ungdomar går ut dit och vittnar, då ska de snart komma på fall. Det har varit en klen tro då i så fall på deras ställning och förhållande till Jesus Kristus. Att de inte skulle kunna klara sig att vara ute och vittna. Nu vet vi att det går mycket bra. Till vår tid är det mycket vanligt att ungdomar går ut och just ställer sig där fiskarna är. Men det har sin naturliga förklaring. Världen är farlig. Världen är ond. I den ondes val. Och mina vänner, man har alltid varit rädd för vad man kallar för världslighet. Men vad är världslighet för någonting egentligen? Låt oss definiera det också. Vad är världslighet för någonting? Kan någon säga vad världslighet är? Bra, det var väldigt bra definition. Det var väldigt bra definition. Det har vi ju just i Johannes 2:15, va? Den som älskar denna värld, i honom är inte faderns kärlek. Men vet du att ibland så har vi fått det här för oss istället. Världslighet är: här får du göra, här får du inte göra. Om du gör det här, då är du världslig. Om du klarar dig att inte göra det här, utan gör det du får bara, då är du inte världslig. Jag menar, det finns många kristna som har fallit in i denna legalism och menat att om jag kan klara mig från att inte göra det, om jag kan klara mig från att inte göra det, ja, då är jag accepterad, då är jag en bra kristen, då är jag inte världslig. Och så har man alltså definierat världslighet med form av beteende. Och det kan vara sant. Den människa som gör det här, hon kan vara världslig. Jag säger inte det. Men beteendet kan inte tala om för oss om en människa är världslig eller inte nödvändigtvis. En släkting till mig var missionär i Afrika. Och efter en gudstjänst så stod han och samtalade med några amerikanska missionärer. Och han sa, det var en het söndag, ska vi inte åka och bada? Åka och bada, är det klokt? Det är ju söndag. Så tog de upp sina cigarrer och tände och rökte. Varpå han blir chockad. Hur kan de röka? Ja. Här är ett litet exempel på sådana problem alltså. Sådana här listor, de varierar faktiskt med den. Olika länder, olika kulturer. Åk till kristna i ett annat land, nere i Afrika. Och massor av saker som du skulle förbjuda och som skulle vara synd för dig. Det är helt naturligt för dem. Till exempel den klädsel de har. Och till Amerika, du ska finna att det inte är så ovanligt att folk står och röker utanför kyrkorna. Varmt kristna män. Jag kan inte fatta det. Och för mig är det en anstöt. Men för dem är det inte det. Så vi måste acceptera att beteendeformerna kan variera. I norra Amerika, synd att måla sig på läpparna. Nere i Texas, det är som att gå på en teaterpremiär när man kommer till kyrkan. De ser ut som riktiga troll i ansiktet. De är gröna och röda och blå. Och de har verkligen visat till sitt yttersta hur målade de är. Man är riktigt förvånad och håret är flera våningar upp. Så. Men fina kristna kvinnor. Jag kan inte säga annat, för jag känner dem. Och jag har förstått, jag har fått lära mig det. Genom sådana här konfrontationer, Gud, det är dock till hjärtats attityd som du ser ytterst sett. Det är inte till beteendet, för beteendet kan variera olika kulturer, olika länder. Så en människa kan alltså vara världslig utan att hon gör de här sakerna. Om hon älskar världen som också. Man kan sitta hemma och se på TV och förfasa sig över ungdomarna som befinner sig kanske på andra, på en biograf. Man kan vara lika världslig för dem som dem, därför att man älskar sina ägodelar till exempel, det är att vara världslig. Man älskar sin karriär, det är att vara världslig. Man älskar att tillfredsställa sitt eget kött. Det är att vara världslig. Att sätta sin egen bekvämlighet framför Herrens verk, det är att vara världslig. Så ser du, att vara världslig är mera en attityd än en handling. Det är mera hjärtats attityd än det är en handling. Det är mera vad vi är än vad vi gör som bestämmer vår världslighet. Och endast han vet om det naturligtvis. Det är motiven, det är hjärtats motiv. Det är varför vi gör vad vi gör som bestämmer om vi är världsliga eller inte. Och han vet om det jag gör grundar sig på en kärlek till honom eller på en kärlek till världen. Så låt oss vara försiktiga där, mina vänner. Världslighet kan vi alla råka ut för i olika former. Så lösningen, mina vänner, är inte isolering. Hoppas vi är klara på det nu. En del har använt psalm 1. Där det står, saligen är man som inte sitter där bespottare sitta. Ja, visst. Inte ska vi sitta där bespottare sitta. Det betyder i hebreiskan att identifiera sig med de som hädar och bespottar Gud. Men det är inte att säga att vi inte ska umgås med icke-kristna. Vi behöver inte identifiera oss med deras tänkande och deras sätt att leva. Men vi kan mycket väl umgås med dem ändå. Att vara annorlunda i denna världen, det är det starkaste vittnesbördet för den kristna tron som finns. Så vers 15 säger att han ber att inte ska tagas ut ur världen. Vers 16 säger, vi är icke av världen. Nej, tack och lov, vi är inte av världen. Ja, Gud välsignar ungdomar, de går nu till konserten, förstår jag. Vi är inte av världen. Lika lite som inte Jesus är av världen. I vers 16. Vad är lösningen? Vad är Guds lösningen på den kristnes situation i världen? Det har vi svaret på i vers 17. Vad står det? 17.
Helgelse.
Vad är helgelse? Ja, vad är att vara helgad? Vad sa du? Bra. Avskild. Vi är avskilda från världen. Vi är helgade för att leva i världen. Ty nästa vers säger han: så som du har sänt mig, Fader, i världen, så har och jag sänt dem i världen. I världen. Nej, men vi får inte isolera oss bakom kyrkmyndarna. Vi ska förhärliga Gud i världen. I världen. Där ska vi vara salt. Där ska vi vara ljus. Och man sätter inte ljuset under skäppan. Där ska vi vara Kristus brev. Och de är till för att läsas. Gud vare lov. Vi har en underbar Herre och Mästare att förhärliga. Vi ska visa hur den han är för världen. I världen. Så som Fadern sände Jesus, så har Jesus sänt oss. In i denna värld. Och jag säger igen, att vara annorlunda, att vara i denna världen, men vara annorlunda, inte som världen, vara annorlunda, det är det starkaste vittnesbördet för en kristna tron som finns. Att du lever mitt ibland dina arbetskamrater, mitt ibland dina skolkamrater, mitt ibland dina grannar, umgås med dem, älska dem, tala med dem, hälsa på dem, men är annorlunda än dem. Det är ett starkt vittnesbörd. Att de bara ser ryggen av dig när du springer till kyrkan och aldrig har någon kontakt med dig. De undrar, vad är du för en konstig typ kanske? Vad jag är för en konstig typ? Han måste vara väldigt upptagen i den där kyrkan. Jag undrar vad de har för sig där egentligen. Så tror kanske många människor. Och det är synd. För vi ska vara i denna världen som Jesus var. Hur var Jesus då? Ja, vad står det till exempel i Matteus 9? Vers 11. Ja, ta 10 och 11. Läs de två verserna. Någon.
När han därefter låg i bokerna kom många publikaner och syndare dit och bor bokgäster där jämte Jesus och hans lärjungar. Men de fariseerna såg detta och sade till hans lärjungar: hur kan ni den mästare äta med publikaner och syndare?
Ja. Han kallas i Lukas 5 för publikaner så syndade vem? Men Jesus, och jag har associerat mig med dig. Ja, just det. Han var min vän, det är därför jag blev sett som min vän. Han dog för mig, han tog sig an mitt liv. Och jag var ingenting annat än en syndare. Och idag är jag en syndare frälst av nåd. Och idag är jag en tiggare som kan tala om för andra tiggare vad de kan finna bröd. Det är att vittna. Jesus var syndares vän. Annars hade inte du och jag blivit frälst, förstår du? Han såg att vi var sjuka. Och vi ska vara som Jesus. Om du blir nu bortbjuden av en familj som du vet är ganska ogudaktig, vad ska du göra? Du bjuder inte deras hem. Tacka ja. Var glad att de vill ha dig med. Du förstår, jag tror att Guds mening är att icke-kristna människor ska trivas i vår närvaro. Att de ska trivas tillsammans med oss. Att de ska tycka om att ha oss med. För att vi är annorlunda. Det finns någonting hos oss och med oss som de vill ha. Och därför vill de ha oss med. För att finna ut mer. Vad är det egentligen som har hänt med dig? De är nyfikna, de är hungriga, de är törstiga när de ser oss. Trivs icke-kristna människor i din närvaro. Umgås du och jag med icke-kristna. Hur mycket fritid har du i veckan? Hur stor del av din fritid ägnar du åt icke-kristna? Det är rannsakande. Hur stor del av din fritid ägnar du åt kristna? Sådana som redan tänker likadant som dig, som är frälsta. Vi behöver vårt umgänge. Vi behöver sannoliken mötas för att bygga varandra upp, lika som ikväll. Men sen sända ut. Ut i världen. Ut med er. Ut på arbetsplatserna. Där ska du leva. Ut i skolan. Där ska du vara. Hemmen, var du än befinner dig, ut i världen, där människorna finns, där ska ni förhärliga mig. Kanske vi skulle behöva rannsaka oss ikväll och tänka, finns det Hur många icke-kristna vänner har jag egentligen? Kan du räkna efter? Kanske du har någon granne som du skulle kunna få lite bättre kontakt med. Bjud hem några utav fruarna omkring där i lägenheten eller huset. Bjud hem dem. Inte planera någonting sådär, bara bjud hem dem. Gå ut och handla med dem. Gör någonting tillsammans med dem. Bryt ner de här fördomarna som finns. Bryt ner de sociala barriärerna. Så att de får se att du är en vanlig människa. Du också. Så att de får se att du är en naturlig människa. En normal människa. Och ändå så kan du tro på Gud. Och hur är det fast? Och de börjar ställa frågor. De blir konfunderade. Ty de kanske har placerat in dig i ett fastor. Hon är åtkomlig. Hon går dit och dit. Han går dit och dit. Hon lever sitt liv, jag lever mitt. Vi måste bryta sönder det där. Vi måste bryta ner det. Vi måste umgås med icke-kristna människor så att de känner att vi är som dem. När det gäller att vara mänskliga, att vara naturliga, att vara normala, att vara människa till människor. Ge mig några förslag om vad vi skulle kunna göra tillsammans med icke-kristna människor. Mer än gå och shoppa med dem. Ha? Vad sa du? Spela bordtennis. Bra. Ja, det är fint. Följa med sin arbetskamrat på en fotbollsmatch kanske. Det är väl inte så farligt. Ja, men om han ser att du kan följa med honom på ett ställe för att du är intresserad av fotboll liksom han. Vad roligt. Han känner att han är vän i dig. Vad mer skulle man kunna göra? Fiska tillsammans. Bra. Det är väl inget farligt att fiska. Det är väl vi alla intresserade av. Och hit och fiska tillsammans. Någonting mer? Bara bastu. Mera. Va? Ja. Gå på en film tillsammans kanske. Som är en bra film. Så att de förstår att man har en bra smak. Kanske inte gå med på vad som helst.
Nej.
Nej. Nej. Nej, det kanske var lite för känsligt. Ja. Då säger vi nej till det. Ja. Men det får ju du avgöra naturligtvis. Ja, ja. Det ska det vara. Det är det ska vara. Alltså. Det är därför jag sa, om det finns en bra film som du kan ta dem på, då möjligen. Jag vet inte om jag kan göra det. Men var en får avgöra själv, okej? Okay? En flicka i Norrland sa, man kan åka tefat tillsammans. Nej, på vintern är det snö, men det är ju inte Göteborg. Sen någonting mer man kan göra tillsammans.
Åt
tillsammans, det är väldigt bra. Att bjuda hem folk. Låt dem se ditt hem. Låt dem se att ditt hem är annorlunda kanske än andra hem. Här är Kristus centrum i vårt hem. Och när vi äter i vårt hem, då brukar vi bedja före måltiden. Så då böjer ni era huvuden och säger ursäkta oss, men vi har för vana att be här. Så vi gör det nu också, så ber man. Oj då. Det är genast en liten annorlunda grej. Men sen att det kan vara ett naturligt samtal omkring bordet och gemenskap. Ja, listan kan göras lång. Ni har redan varit fantasifulla här ikväll. Gå på konsert tillsammans med de här ungdomarna nu. Tog med sig kanske icke kristna kamrater och gick upp till konserthuset. Där en evangelisk sånggrupp sjunger. Det är en fin sak. Jag hade en professor som när han kom till den staden för att undervisa så satt han upp en princip för sitt liv att han inte skulle umgås så mycket med kristna utan största delen av sin fritid skulle han ägna åt icke-kristna. Så att han och hans fru började bjuda hem grannarna runt omkring till sitt hem år ut och år in. Så fort de hade en ledig lördag kväll och söndag de bjuda hem icke-kristna människor. Och de fick se deras hem och de fick se att det var någonting annorlunda med detta hemmet. Och efter några år så hade så många blivit frälsta att de började bilda en liten församling där. I den stadsdelen. Genom detta lilla hem. Bara att ju in människor och låta dem se sitt hem. Och låta dem se att Kristus var centrum i det hemmet. Så det viktiga är, principen det jag har sagt, och det nu ska jag sluta med det. Det är vad vi skulle kunna kalla för identifikation, att människor i världen kan identifiera sig med oss. och se att vi är människor som de är människor. Och vi är olika just för att Gud ska kunna använda oss på olika sätt. En del av oss är trekantiga. En del är långa och smala. En del är runda. En del är kvadratiska. Och vi skulle fortsätta här för att göra det väl konkret. Men i världen finns det också människor som har en sån här personlighet och en sån här bakgrund. De är födda på 20-talet. De har varit med om ett stort världskrig. Och de har gått igenom samma utbildning som du här. Och de har lätt att identifiera sig med dig. Däremot här är en som är rund. Hon har lättare kanske att identifiera sig med en kvinna som har ungefär samma bakgrund som henne, samma ålder som henne. De här geometriska figurerna beskriver alltså olika personlighetsdrag, olika sätt, olika, hur olika funtar och olika bakgrund vi människor har. Här är en lång gymnasist. För honom är det inte så viktigt att den här äldre damen tror på Gud. Det betyder inte så mycket för honom. Men att det finns här en annan gymnasist. Med samma bakgrund som honom, samma utbildning och så vidare. Han tror på Gud. Och ni förstår, då relaterar de bra ihop. Och så är det. Det finns i Guds församling olika människor. Vi är olika, vi är på olika sätt. För att vi ska kunna nå människor där ute som också är olika. Jag kan inte kanske lika effektivt tala med en 60-åldersman som du som är 60 år. De kan se på mig och tycka, han har inte så mycket erfarenhet av livet. Han vet inte riktigt vad han talar om. Jag har ju varit med om lite grann. Så det behövs en 60-åring för att tala till en 60-åring ibland. Jag kanske heller inte kan tala till en tonårsflicka lika effektivt som den tonårsflickan som har blivit förälst i J2 kan göra. Förstår ni vad jag ville säga med det här? Därför behövs vi allihop och vi vill vara i världen där människorna är för att förhärliga Jesus Kristus och för att det är ut på Kristus börk. Okej, vad är klockan? Vi får sluta det. Jag hann inte gå in så mycket i den här boken. Jag hoppas ni har läst om de kapitlerna. Och vi skulle ha kanske stannat inför
frågan.
Va?
Ja,
hur många har inte den här boken? Eller hur många har den med just nu som sitter här? Ja, det var inte så många. Ta den med alltså, för det finns bra frågor i slutet av kapitlerna. Det står en fråga efter kapitel 2 till exempel. Varför tror du att det var lättare för mig att vittna för främlingar än för mina vänner? Varför tror ni det?
Det är alltid lättare
att vittna
för folk man inte känner, för
de
vet
inte
mycket om vad man själv har gjort.
Ja, just det. Det är alltid lättare för folk som inte känner så bra. Jag har en annan fråga från 6:e kapitlet. Vad uppmärksammas av de icke-kristna? Hos en kristen. Vad är det de ser på när de ser på dig och mig?
Hur de lever.
Ja, just det. Jag tror de iakttar oss ganska noga, vet ni vad. En fråga till ifrån det 10:e kapitlet. Ja, det är kanske inte utstått. Vad är det för skillnad mellan ett omoget och ett moget vittnesbörd? Det lämnar jag med, det får ni gå hem och läsa på. Vad är det för skillnad mellan ett moget och ett omoget vittnesbörd? Men läs 10:e kapitlet, det är ett mycket bra kapitel om vittnesbördets psykologi. Det gäller att vara psykologisk också när man vittnar. Att veta vad man ska säga och hur man ska säga det. Ja, det får räcka för ikväll. Låt oss be tillsammans.